Bönen är ju en fantastisk möjlighet som vi som människor har fått. Bön, vad är det? Bön kan man säga är vårt samtal med Gud. Vi ska läsa dagens text ifrån evangelietexten ifrån Lukas evangeliets 11:e kapitel. De 13 första verserna. En gång hade Jesus stannat på ett ställe för att be. När han slutade sa en av hans lärjungar till honom: Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar. Då sa han till dem: När ni ber ska ni säga: Fader, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Ge oss var dag vårt bröd för dagen som kommer. Och förlåt oss våra synder, ty också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning. Han sa till dem: Tänk er att någon av er går till en vän mitt i natten och säger: Kära vän, låna mig 3 bröd. En god vän som är på resa har kommit hem till mig och jag har ingenting att bjuda på. Då kanske han där inne säger: Lämna mig i fred, dörren är redan låst och jag har barnen hos mig i sängen. Jag kan inte stiga upp och ge dig någon. Men jag säger er, även om han inte stiger upp och ger honom något för vänskaps skull, så gör han det därför att den andre är så påträngande och han ger honom allt vad han behöver. Därför säger jag er, be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Bulta så ska dörren öppnas. Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas. Finns det någon far ibland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk? Eller ger honom en skorpion när han ber om ett ägg? Om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, skall då inte Fadern i himlen ge helig ande åt dem som ber honom? Så tackar vi dig, Herre, för ditt ord. Och vi ber att du ska välsigna det på våra hjärtan. Herre, låt din ande vara med oss idag och välsigna oss. Och tack att din ande också vill leda mina ord och mina tankar i denna stund. I Jesu Kristi namn. Amen. Den här texten inleds ju med att Jesus var på en viss plats och bad. Han är ju på väg till Jerusalem. Han har just besökt Marta och Maria i Betania. Och vi vet inte, det kan ju vara så att han är kvar där i Betania eller på någon annan plats i Judén i närheten av Jerusalem. Och där har han då dragit sig undan för att vara ensam och be till sin far. Och så kommer han tillbaka till lärjungarna, och efter det, den här bönestunden, så säger någon av hans lärjungar. Vi vet inte vem. Jag läste någon text som åtminstone föreslog att det kanske var Thomas som bad honom om den här bönen. Han säger: Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar. Nu vet vi inte om det var Thomas som sa det här. Men Någon av hans lärjungar i varje fall. Det här var ju inte ovanligt att olika judiska grupper hade sina, så att säga, sina egna böner. Bland annat inom judendomen så finns det ju en daglig bön med 18 välsignelser. Och det verkar som att Johannes döparen också hade lärt sina lärjungar en skriven, en nedtecknad bön, en redan formulerad bön. Ibland så kan det ju hända att vi är i en sån här situation att vi inte kan finna ord för vår bön. Och jag vill säga så här att Gud är ju inte beroende av våra ord på det sättet. Han är beroende av hjärtats ordlösa bön. Men för vår egen del så tror jag det kan vara bra. Och det kan vara stärkande att sätta ord på det vi känner och det vi upplever. Så för vår egen del tror jag orden är bra, även om inte Gud är beroende på det sättet. Han känner ju våra tankar. Han vet ju allt om oss. Han vet våra känslor. Han vet mer än vad vi vet om oss själva. Men om vi är i den där situationen, då är det skönt kanske att forma bönen med ord som någon annan redan har formulerat. Jag kommer ihåg faktiskt ifrån min uppväxt i mitt eget hem att det här med använda skrivna böner, redan formulerade böner, det var inte så andligt. Vi skulle forma våra böner själv. Vi skulle hitta våra egna ord. Jag har nog omvärderat det där en del. Genom livet, genom åren. Det kan vara skönt att i vissa situationer få använda ord som redan är formulerade. Därför att vi hittar inte våra egna ord. I Bergspredikan några år tidigare hade Jesus redan gett en liknande, lite längre undervisning om bön. Och då hade han ju börjat med att förklara att bön inte är en uppvisning, inte är att rabbla tomma ord. Det här kanske kan motsäga det jag sa nyss, men det behöver inte göra det. Det kan vara meningsfulla ord som vi använder också. Men Jesus säger så här att det är ingen uppvisning eller att rabbla tomma ord. Det ser vi i Matteus 6 kapitlet och det 7 kapitlet. Och den här situationen som vi läste om här i Lukas 11, de är ju inte ordagrant likadana, vilket är helt naturligt därför att det har gått några år emellan det här. Du vet att Lukas, han börjar ju med att inleda sitt evangelium med att säga till Teofilus, som han skriver till sin vän Teofilus, att jag har försökt och jag vill göra det i kronologisk ordning, så i den ordning som det hände. Och det har ju gått några år här nu från det att Jesus höll sin berömda bergspredikan. Och naturligtvis så är det ju så att då är det ju inte orden exakt samma när han undervisade. Men strukturen i bönen är precis densamma. Och man kan säga så här att den ger en mall för hur man ber, tror jag vi kan säga. Och direkt efter bönen så fortsätter han att undervisa om bön. Och så ger han dem två liknelser. Den första liknelsen, bulta på en väns dörr. Och poängen med liknelsen är att om vi har tro för att vår vän ska öppna mitt i natten när vi bultar på hans dörr. Om vi har den tron. Ja, hur mycket mer ska då inte vår himmelske fader låta oss få bönesvar när vi ber till honom, när vi söker honom. Och den andra liknelsen, en far ger goda gåvor till sin son. Och den visar ju hur gärna Gud vill ge bönesvar. Jesus säger, om människor som är onda förstår att ge sina barn goda gåvor, hur mycket mer ska då inte er himmelske fader i himlen? Alltså han som är helig, han som är ren, han som är fullkomlig och god. Ska då inte han ge helig ande åt den som ber honom? Ja, då kommer då frågan så här. Kan man be om vad som helst? Och kommer han att höra och svara på alla böner? Jag ska ge ett exempel. Ni har kanske nämnt något om det förut här, men jag gör det igen. Det var under vår tid som föreståndare i en församling i Skåne. Så befann vi oss i den situationen att vi behövde kosta på huset en del. Och vår bil var i sån skick att det blev dyrt, att den blev för dyr att reparera och den behövde helt enkelt bytas. Vi hade en äldre bil på den tiden. Vi hade inte råd med några nya bilar. Men det var ju så här att vi hade egentligen inte råd till det här. Men vi hade på tidig höst så kom ett erbjudande. Att om man fyllde på eldningsolja i huset före, jag tror att det var 1 oktober. Om man beställde och fick det levererat före ett visst datum där så skulle man få en penninglott för varje kubikmeter olja som man köpte. Och därför så fanns det nu stående på spisfläkten i köket 2 stycken sådana lotter, har jag för mig det var. Var det 3 plus och så hade vi en till? Ja, oj då, hade vi så mycket? Ja. Ja, chansen ökade ju betydligt. Och så den här dagen för dragningen på lotterna närmar sig. Jag tror faktiskt att det var dagen innan dragningen. Så gick Elinor där hemma i köket och pratade med Gud och visade honom lotterna och sa till honom, vi behöver nu ha 80 000 kronor. Det var ju vad det här skulle kosta. Dels det vi skulle kosta på huset och så behövde vi ha en slant till att byta bil och sådär. Och säger så här att det är ju ingen sak för dig Gud att ordna så att vi vinner de här pengarna på lotterna. För vi behöver verkligen de här pengarna. Ja. Är det en bön eller inte? Det var samtal med Gud och bön är samtal med Gud. Det var en bön. Och på bordet, om det nu var i köket eller om det var inne i vardagsrummet, kommer jag ihåg, så hade vi i varje fall en skål med en mannakorn, bibelord. Eller står bibel, ett bibelställe på. Och Elinor tar en sån lapp och slår upp bibelordet. Hebreerbrevet 13:5. Och får där bönesvaret direkt. Vet du vad det står? Hebreerbrevet 13:5. Jag ska läsa innan till här så vi inte citerar fel. Det står så här. Lev inte för pengar. Nöj er med vad ni har. Gud själv har sagt, jag ska aldrig överge dig, aldrig svika dig. Fick ett bönesvar. Va? När hon berättade det här för mig så sa hon, jag har gått här i köket och argumenterat med Gud och sagt att vi verkligen behöver de här pengarna. Men, säger hon, jag blev alldeles tyst av det bönesvar jag fick. Jag kan förstå det. Det kanske ni också kan förstå. Får man ett sånt bönesvar? Hur gick det då? Vann vi några pengar? Nu hade vi ju 4-5 chanser där, va? Och jag vet ju att jag tror att högsta vinsten på de här penninglotterna var 1 000 000 kronor. Så jag menar 80 000 var väl ingenting då för Gud att ordna det här. 5 gånger om eller 4 eller vad det var, va? Vann vi några pengar? Nej, vi vann inte 1 krona på de här lotterna. Inte en spänn. Men vi satt ändå igång med det som vi behövde göra på huset och så småningom så bytte vi till en lite bättre bil också. Och var kom pengarna ifrån? Ja, vi vet egentligen inte riktigt var det kom ifrån. Vi kan inte förklara det. Men på något sätt så ordnade det sig så att vi kunde betala för oss. Gud hade ju gett oss ett större bönesvar än de där 80 000 kronorna. Om vi hade vunnit de här pengarna, då hade vi ju kunnat sagt att ja, det var turen som var på vår sida. Och så hade ju de där pengarna kanske tagit slut ganska fort också. Men nu förstår vi att Gud visade sin omsorg om oss på ett alldeles särskilt sätt. Alltså vilket oerhört stort bönesvar vi fick. Mycket, mycket större än de där 80 000 kronorna som vi sa att vi behövde. Kan man verkligen be Gud om vad som helst, kommer att höra och svara på alla böner? Ja, det är ju frågan. Och Johannes skriver om detta i dagens episteltext som vi hämtar ifrån 1 Johannes brev, det 5:e kapitlet och vers 14. Det står så här. Vår frimodiga tro på Gud är denna. Om vi ber honom om något efter hans vilja så hör han oss. Och om vi vet att han hör oss vad vi än ber om, då vet vi också att vi får vad vi ber honom om. Det finns några viktiga ord i den här texten. Och det är efter hans vilja. Alltså villkoret för bönesvaret är att bönen är i enlighet med hans vilja. Och läser man lite tidigare i samma brev i det 3:e kapitlet och från vers 22 så står det så här, han undervisar om samma ämne. Och vad vi än ber om får vi av honom eftersom vi håller hans bud och gör det som behagar honom. Och detta är hans bud. Att vi ska tro på hans son Jesus Kristi namn och älska varandra så som han har befallt oss. Här verkar det som att det är liksom två bud som finns med i det här. Och det är att vi ska tro på hans son Jesu Kristi namn och älska varandra så som han har befallt oss. Tro. Ja, någon säger så här: du måste ha tillräckligt stor tro. Du får inte tvivla, utan du måste hela tiden tro att du får vad du ber om. Och då kan man ju ställa sig frågan så här: är det för liten tro som hindrar oss från att få bönesvar? Och vad är en tillräckligt stor tro i så fall? Och är det tvivel som utestänger en människa från Guds gemenskap? Är det tvivel som hindrar Gud att ge goda gåvor? Nej, jag tror inte det. Jag tror inte att vårt tvivel kan hindra Gud att ge goda gåvor. Jag tror inte att en för liten tro kan hindra oss från att bönesvar. För vi vet att Jesus talar om tro som ett senapskorn. Jag hade en tanke att jag skulle ta med ett senapskorn här idag, men så glömde jag det hemma. Jag har senapskorn hemma. Tror jag. Ja, det har vi. I vårat kryddförråd. Då hade jag kunnat ta med och visa det. Men det är ju inte de minsta fröna. Det är det ju inte. Jag har ju faktiskt sett mindre frö än dem. Vi håller ju på med lite odling och sånt där hemma. Men senapskornet, någon millimeter stort. Om ni har tro som ett senapskorn, så skulle ni kunna säga till detta berg, och så pekar Jesus på ett berg och säger: häv dig upp och kasta dig i havet. Jag menar, om Jesus säger så där, då kan det ju inte betyda att vi måste, eller att vi ska försöka pumpa upp någon egen stor tro i oss. Utan vad det handlar om är att i all enkelhet rikta bönen till Jesus i tro, med den tro som vi har, och visshet om att han hör min bön. Det talar om förtröstan mer en storlek på tro, att förtrösta, att lita på. Och att vi kan tvivla ibland verkar inte hindra Gud från att välsigna oss med bönesvar. För han välsignar, precis som i den berättelse jag gav här, på sitt sätt. I enlighet med sin vilja. Ibland så överensstämmer det inte det med vårt sätt. Eller vår vilja. Och det är där som det blir konflikter ibland, tror jag, hos oss människor. Alltså inte konflikter mellan människor, utan kanske konflikter i mitt inre. Nej, något som verkar kunna hindra i så fall bönesvaret är ju att vi inte älskar andra människor. För det läste vi ju här. Detta är hans bud, att vi ska tro på hans son Jesu Kristi namn och älska varandra så som han har befallt oss. Helt enkelt att leva i Guds vilja. Att vara innesluten i hans plan och överlåten till honom. Och att älska. Självklart kan inte alla konflikter lösas, men Paulus ord i Romarbrevet 12 och 18 tycker jag är en god riktlinje som talar om att leva i frid och fred med alla människor. Så mycket som på oss beror, skriver han. Det som hindrar oss i vår kommunikation med Jesus kan ju vara bitterhet och oförsonlighet ifrån vår sida. Och jag tror att det är därför Herren också betonar vikten av förlåtelse i bönen som han lärde oss. Fader, eller förlåt oss våra synder, ty också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Förlåtelse. Ibland är det inte så lätt kanske. Ibland så tycker vi att vi har blivit förorättade eller rent av avrättade. Jag var med om en sån händelse för ett antal år sedan. En församling där vi var. Vi hade besök av någon predikant som hade med sig ytterligare en talare som vi inte hade bjudit in. Och det visade sig att de här som säger sig vara profeter var inga Herrens profeter, utan det var någon annans profet. Falska profeter, säger Bibeln. Och vi hade planerat en 2 veckors möteserie. Det avbröts efter 1 vecka. Det gick inte. Men där blir jag offentligt avrättad. Och naturligtvis så satte det sina spår. Vi upplevde hela församlingen. De här människorna som var där och besökte oss, de kände inte mig. Församlingen kände mig. Jag hade varit där några år. Och de slöt upp hela församlingsledningen och hela församlingen i bön och förbön för mig och min familj i den här situationen där vi hade hamnat. Och vi försökte sedan att jobba vidare. Det märkliga var att vi som tidigare hade upplevt en fin tid där det hände saker och ting. Vi bad för människor. Vi hade haft dopförrättningar. Så gick det efter det här. Det var som att det var, vad vi än gjorde, så var det som att köra huvudet i väggen. Totalt. Kom ingenstans, tyckte vi. Och det gick nog mellan 1,5, kanske lite drygt 2 år. Så hade vi hade regelbundna bönedagar i församlingen varje månad. Där vi bad ett par timmar före gudstjänsten och ett par timmar efter gudstjänsten. Och en sån där bönedag så det var så att på den tiden då hade vi ju våra bönemöten på knä också i bänkarna där. Och jag ligger där vid första bänken, raden på knä, och jag ber. Och så får jag en tanke. Det kommer till mig så här att de här människorna som är här, de har bundit församlingen, uttalat en förbannelse över församlingen och bundit församlingen. Och det var så märkligt uppleva det här och känna det. Så att jag går till en av de andra äldstebröderna i församlingen och säger så här. Vet, jag har fått en sån känsla, en sån konstig känsla, men en upplevelse av att så här är det, så berättar jag. Då säger han så här till mig. Du, jag har fått precis samma känsla. Precis samma upplevelse. Då går vi till en tredje. Tillsammans så säger vi likadant till honom. Där. Och han bekräftar precis samma sak. Vi var tre stycken i samma stund som fick den här upplevelsen. Varpå jag reser mig upp och säger till församlingen, sätter upp en stund. Vi var inte så många. Vi kanske inte var så många som är här idag. Jag säger så här, berättar vad jag upplevde och vad vi tillsammans upplevde där. Och så här, nu ska vi lösa församlingen ifrån det här. Och vi gör det i Jesu Kristi namn. Så gjorde vi det tillsammans. Vi förenade oss i den bönen. Och vad säger Bibeln om när vi kommer överens om något i hans namn? Då ska han göra det. Och när vi bad så upplever vi nästan så här. Hur liksom situationen vände. Det var ingenting. Vi kunde inte se på någonting att det vände. Inte så. Men känslan inom oss, i flera av oss. Och det var inte bara nu vi tre som hade fått den här känslan tidigare, utan flera i församlingen säger samma sak. Det var som vi upplevde att det vände på något sätt. Och vet du, vi som inte hade haft en dopförrättning på nästan 2 år. Det gick en vecka så kom den första dopkandidaten och säger, jag vill bli döpt. Så hade vi en dopförrättning ytterligare en vecka senare då. Och döpte, jag tror det var 3 stycken i samma dopförrättning. Bön förändrar när vi kommer överens om att be tillsammans i endräkt. Att komma överens om att gemensamt bära fram någonting. Det var inte lätt för mig efter det jag hade varit med om där att säga förlåt. Jag har inte mött de här människorna efter det, fast det har gått 30 år. Det är så lång tid. Jag har inte mött dem här. Men jag har kunnat säga, Gud, hjälp mig att förlåta och lämna det här åt någon annan. Jag vill inte bära på det längre. Ibland kan det vara så här att man har lämnat saker och ting och sagt till Gud, nu lämnar jag det här. Och så är man inte medveten om att man går och bär på det ändå. För några år sedan så gjorde jag den upplevelsen. Jag besökte en församling. Och så hade vi ett samtal. Det hade gått rätt många år. Vi hade ett samtal om saker och ting som hände i församlingen under den tiden. Och jag sa, ja, men jag har ju lämnat det här. Jag har lämnat det till Herren. Men vi sitter där och samtalar några personer. Så upplever jag att, oj, nu händer det någonting. Stenar som jag inte visste att jag hade gått och burit på. ramlar av. Och jag upplevde vilken förvandling. Så förlåtelsen behövs också när vi beder och förväntar oss bönesvar. Amen. Herre, tack för ditt ord och din välsignelse över oss, din nåd och din kärlek och din barmhärtighet. Och Herre, vi ber att du ska vara med oss var och en. Tack för bönens möjlighet. Och tack att du ger oss det vi behöver. I Jesu namn.